Så här står det ganska tidigt i boken, varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? Jag ska säga också att det finns en del beröringspunkter, ganska många beröringspunkter mellan båda de här böckerna. Där varför har vi det inte bättre är korta stycken, men som hänger ihop under det här temat. Jag läser ifrån något av de första kapitlen i boken. När jag i den här boken ställer frågan, varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? Så är en del av svaret att vi inte blivit lovade ett problemfritt liv. Vi lever i spänningen mellan de underbara ögonblicken och de små och stora sorgerna. Därför måste vi avstå från all billig tröst i lidandets rum, exempelvis motlut för oss uppåt och svårigheter för oss samman. Det är sällan sant. Jag har mött fler människor som segnat i uppförsbacken än som har stått där med triumferande vinster. Livets pris är oförklarligt lidande och kärlekens pris är smärtsam sorg. Kan du kommentera detta? Det är ingen munter öppning på en bok. Precis.
Ett väldigt gott alternativ till härlighetsteologi är ärlighetsteologi. Och vår uppgift som präster, var enten det är Urban eller Thomas eller mig, det är förresten väldigt fint att vara på turné med Thomas och höra en präst tala så väl om sin kollega. Det har varit musik hela vägen ibland. Ja.
Det är väldigt lätt, så det var inget krångligt.
Men likväl är det fint. Och det som är vår uppgift som präster, det är att försöka och tala sant om Gud och tala sant om livet. Och är det något jag har varit väldigt glad för efter 22 juli, så är det att den kristna kyrkan i Sverige, Danmark och Norge aldrig har försökt att promotera sig som en lyckereligion. I våra sanger, i våra böner, i våra predikner, i våra böcker som är skrevet av olika människor, så har vi fasthållit att vi är inte längre i paradis. Och den som lever, den som läser första Mosebok kapitel 3, ser att Gud placerade keruberna, det är Securitas, för att passa på att människor inte försöker att lura sig tillbaka till Eden. För vi är inte längre i Eden. Vi är långt öst för Eden, säger Steinbeck. Och vi är ändå inte kommit till himlen. Här och nu är vi i ett mellanområde. Där vi samlar oss runt ett kors. Där det är en man som är prövet i allt i likhet med oss för att komma oss till hjälp. Vi har samlat runt en öppet grav för att det ska bli sant det som står där på väggen, fött på nytt till ett levande hopp. Och vi är varandras hopp i denna sårbara verkligheten. Och därför så är det viktigt att vi lär av en väldigt god kamrat av mig. Mats nämnde Oslo Gospel Choir. Min närmaste kamrat från jag var 15 år hette Per Tveit. Musiker, komponist. Han var känd som en av Norges duktigaste organister och jazzmusiker. Och hvis någon av er har hört Oslo Gospel Choir och Sissel Kyrkjebø, så var det alltid Per som spelade. Och sista stora spilljobben hans var för Dunn Assembly Radio City Music Hall Och så fick han MS, multipel skleros, och blev brutalt brutt ned. Langfredag i fjol blev han intervjuet av NRK, och där säger Per följande: vi är inte lovet frånvaro av lidande, men närvaro i lidande. Vi vet inte vad som vill möta oss, men vi vet vem som vill möta oss alla dagar. Det är det jag försöker att säga.
Den här rubriken som ju, den kom ganska tidigt. Den har kommit lite olika versioner sen av andra, men du var tidig med den. Den kom på ICA-förlaget i Sverige först. Varifrån kom det själva rubriken? Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? Det är ju så bra rubrik som man behöver nästan inte skriva en bok.
Nej, det räcker med titeln.
Ja, faktiskt.
Nej, det var rätt och slett en man i vår församling och hans fru som kom till ett punkt i livet hvor de sa: vi har allt, men det är också allt vi har. Det var en man och en kvinna som hade försökt att få kontroll på allt, men som begynte att ana sanningen i den danske lyrikern Benny Andersens dikt: vad hjälper det med en skuddsikker väst när döden kommer från ditt eget hjärta? Och det var han som ställde frågan, och jag vet inte om det kom från han eller formuleringen kom från någon annan, men det kom i alla fall från han och hans kone, som närmast gråt då de ställde frågan: varför har vi det då inte bättre när vi har det så gott? Och då vi var samlade på Ås stiftsgård för inte länge sedan, så hade jag en nydlig samtal med Ulrika, som är präst på Fridshuset i Stockholm, som också kunde dela den titeln, men som samtidigt ställde mig frågan: vem är vi? Är det de prostituerade? Är det de fattigaste? Är det de som inte har ett hjem? Är det flyktingarna? Det är helt avgörande att vi begynner och intresserar oss inte bara för vårt eget bästa, men för deras bästa, samtidigt som det är ett faktum i Norge, Sverige, Danmark att det är svårt många av oss som är i färd med att miste den gode inside upplevelsen för vi har blivit så upptatt av allt det där ute.
Nu, på ett ställe i den här boken så berättar du hur du tar med dig ett gäng karar och så åker ni till Kongsvingen, till Eidskog, där skogshuggaren och lyriken Hans Börli bodde hela sitt liv. Och du har ju genom åren se till att jag har fått böcker av Hans Börli. Han finns faktiskt i alla dina böcker. Jag har 9 av dina böcker. Och i alla de citerar du Hans Börli. Mm. Och egentligen tycker jag att det är lite han som för dig på kornet också till innehållet i den här frågeställningen. Mm. För att det ska bli begripligt så lever den här diktaren Hans Börli på en gård ute i skogen. I Eidskog, han åker en gång om året på författarmöten, berättar han i sin biografi till Oslo, men ägnar i stort sett hela helgen åt att längta hem till tunet. utanför sitt hus igen.
Mm.
Och när jag läste din bok så tänkte jag att det är en liten detalj som man nästan skulle kunna sagt att inte står här. Men, och det är ju att hans motto är ju snarare ibland, fast han slet med ångest, fast han ibland slet med trasiga relationer verkligen, så hittar han något till det där lilla, lilla perspektivet, allra närmaste, som ungefär lyder: varför har vi det så bra när vi egentligen inte har det bättre än så här? Alltså det är så enkelt, det är så avskalat. Och så finns det i ett kapitel som heter Turist eller pilgrim, så citerar du Erik By, som vi Hans Börlis bår vid begravningen har skrivit några rader som jag måste få läsa. Du sa att du avundades mig allt detta. Men tro mig, du reste längre än de flesta av oss som har samlat buntar av gulnade flygbiljetter och resväskor brokiga som fläcktyfus av turistetiketter. Du reste längre, famnade mer, uppfattade mer, bara genom att gå över tunet på gården där hemma, där din mor en gång gav dig livet. Är det någonstans här vi går fel? Alltså i förhållande till det yttersta.
Mm. Det är ett kinesiskt ordtak som lyder slik: kunsten är att göra livets glädjer enkla. Två bilder jag vill dela med. Min fru Anna och jag, vi har 5 barn. Och någon menar ju det är en diagnos. Och har 5 barn, det är i alla fall en stor uppgift. Jag husker väldigt gott då minste var 2 år, eller 3 år. Och äldste var 12-13 år. En varm sommardag ville absolut alla enten reise til Liseberg i Göteborg eller til Tusenfryd, som er den norske utgaven av Liseberg i Oslo. Og de gråt, og de forlangte at vi skulle reise. Og jeg må si, jeg er ikke en far som er et forbilde i å sette grenser. Jeg hadde et barnbarn på besøk sist helg. Og da han våknet 5:30 om morgenen, så fikk han en sjokoladeis av meg. Og da så vesle Elias Lionel, han har oppkalt etter Messi. Da så vesle Elias på meg, og så sier han: farfar, er du født i Betlehem? Så jeg er ikke spesielt god til å sette grenser, men akkurat den dagen sa jeg nei. Jeg sa det samme som Thomas er veldig god på å si. Vi skal gjøre noe annet. Vi kjøpte med oss sko, mat og drikke, og reiste opp i fjellet, det tar 45 minutter, til et lite vann, og det var varmt, og det var godt. Og barna kledde av seg og begynte å bade. Og vi tente bål og stekte pølser. Og vi fisket, og vi fikk fisk. Det er jo sjelden. Og da solen gikk ned klokken 9, da først reiste vi hjem. Dagen hadde kostet oss 300 kroner. Barna var lykkelige og trette og sovnet umiddelbart, og vi var takknemlige fordi vi hadde gjort en erfarenhet i at gledene er nærmere oss enn vi aner. Men ærede forsamling, og det blir det andre, hva heter den tiden vi befinner oss i nå i kirkeåret? Fastetid. Sist søndag var første søndag I fasten. Da var hovedteksten I alle de nordiske land Jesu fristelser I ørkene. Og apropos reise, jeg må bare ta den veldig kjapt. Fordi det var en norsk kvinne som var på en reise. Hun het Mamma Karamek og var en same kvinne. Hun tok den lange reisen med båt og tog, for dette 80 år siden, fra Karasjok til Oslo for å bli operert på Rikshospitalet. Så sitter hun sammen med overlekeren og så spør overlekeren, «Si meg, Mamma Karasjok, har du reist hele denne veien helt alene?» Å nei du, sa mamma Karasjok. Jesus og djevelen har fulgt meg hele veien. Og dermed hun midt I den svenske teologen Gustav av Lens. Kamp og seger. Og faktum at selv om vi søker gledene der hemme på tunet, Så finnes den. Vet du hva jeg ønsker som et mål for Smyrna kirken og for vår kirka og for hele nasjonen vår? I fastetiden 2012, mobilfrie zoner rundt våre måltider. Mobilfrie zoner rundt våre forberedelsesmøter I menigheten. Det betyr også SMS-fri zone. Denne telefon som en gave, I ferd med å bli vårt livs tyrann. Og hvis ikke vi som voksne Nå begynner å forstå at det handler om det Thomas spør om at hvis vi ønsker å si ja til noe I livet, må vi samtidig si nei til det som kan ødelegge det ja. Det fastetid. Og derfor trenger vi fastetid.
Du på ett ställe berättade du att du med ett gäng papper på träningsläger och då en av de här papperna som sammanfattar det här egentligen väldigt väl han säger så här när ni sitter och pratar den kvällen min mobilitet är kanske det största hotet mot att få en mening I livet att vi kan sitta här och samtala beror på att jag har följt med sönernas fotbollslag I det vardagliga livet är jag förjäktad och hela tiden på resa När jag kommer hem med det 3 barn och hustru, hus, trädgård, hund, kommunalpolitik som väntar på mig. När ska jag få en chans att tänka på andliga frågor och sånt som har att göra med tro och livsvärden? Han sammanfattar egentligen detta, men man kan säga att hela vårt samhälle drar åt det andra hållet. Mm. Är det inte en alltför rosa dröm att tänka att nej, jag kan hålla mig fri från det här fastande så att säga? Allt går mot mer mobilitet, allt går mot mer kommunikation. Hur gör man?
Mobilitet utan tillstädervarelse.
Tillstädervarelse måste vara närvaro.
Nicka. Mobilitet utan närvaro blir vulgär turism. Och Sociologen och filosofen Sigmund Bauman säger att vår tragedi idag det att vi har blivit turister. Vår nästa mål är bestämt utifrån mangelen på tillfredshet I det mål vi akkurat sökte.
Bristen på tillfredsställelse I det mål vi sökte.
Gran Canaria var en skuffelse. Vi tar Egypten. Hørte jeg 2 menn snakke om. Og når jeg hørte de snakket om reisemålene sine, da tenkte jeg, vi har mistet ikke bare fastetiden, men vi har forlorat pilgrimsanden. Pilegrimmen definerte et mål. Og så visste pilegrimmen at veien til dette målet så utfordrende at jeg må forberede meg til resa. Jeg må beskytte meg mot fiender. Jeg må si nei til noe. Og jeg må omgi meg med et gemenskap hvis jeg vil rekke fram. Og jeg er så, hva skal du si? Enfoldig.
Det bra.
At jeg tror at det går an å skape en motkultur som de facto en ja-kultur til livet, til gemenskap og til framtid. Derfor fighter jeg gjerne både for faste og for fest. Og gjerne for en turistreise, men allermest til en pilgrimsresa. Okay.
Nu ska jag berätta något roligt för dig. Och det är att förra veckan så hade vi en sån här temakväll här i kyrkan. Just om pilgrimsresor. Om Santiago eller Compostela i synnerhet, men överhuvudtaget om pilgrimsmotivet. Och det var två underbara människor som berättade som hade gått den här långa 90 mil mer än en gång. Och om man sammanfattar det här väldigt bryskt så berättade de om svett, tårar, skoskav, blåsor, hunger bitvis. De berättade om att sova i sovsalar med 100 personer. En mycket god man berättade för mig efteråt när han hade gått den här och han sa att jag sov i en sal med 40 personer. Jag brukar alltid bo på fina hotell, sa han. Jag sov i en sal med 40 personer och bredvid mig låg en japan som snarkade hela natten och dessutom släppte väder. Och så berättade de om detta en hel kväll och efteråt så kommer alla vi som lyssnar och så säger vi, vad fantastiskt. Det låter. Är inte det väldigt intressant? Alltså om man är kvar hos Börli som du citerar, så är ju kärnan i det du berättar om honom är ju att han har avslöjat det storvulna, det långt borta, det andra. Och så upptäckt att ett yxskaft, handen som håller av ett yxskaft, kan vara en stor livsupplevelse. Det är som om enkelheten är det som ödelägger skönheten i livet. Alltså bristen på enkelhet.
Kanske ett av Börlis allra vackraste dikt. Välsignet är de enkla ting. Och där skildrar han nettopp öxen. Men han skildrar också det att frysa. Som en förutsättning för att kunna vara tacknämlig för värmen. Och sulte som en förutsättning för att sätta pris på maten. Ensamheten som en förutsättning för att erfara gemenskapen. Ett ganska fantastiskt bild på detta husker dere da Mona Lisa blev stjålet från sin plats i Louvre-palasset. Husker du det? Det har aldrig varit så många människor som har sett Mona Lisa i Louvre som den uken hun ikke var der. Det stod mange hundre meter lang kø for å se der hun skulle ha hengt. Dette er mitt håp for sekulariseringen i Sverige og i Norge og i Danmark. At når Gud er så fraværende i offentligheten, Kanskje kommer det en dag da vi begynner å rope etter ham.
Vi skal gå ned for landing der han og vi har en gemensam erfarenhet, du och jag, som ligger någon vecka tillbaka i tid. Mm. Och det är att jag sitter på ett hotellrum i Spanien. Jag tillhör den där som har en bunt av gulnade biljetter. Det är ett fläcktyfusväska. Och du sitter förmodligen i din hytte eller något sånt där. Och så ägnar vi några timmar den eftermiddagen åt samma sak. Nämligen Whitney Houstons begravning.
Ja.
Och vi hann inte mer att träffas, du och jag, förrän du sa att jag vill att vi ska sluta den här kvällen med några ord omkring den. Du får ett sista ord. Och sen ska vi lyssna på ett avslutande stycke av Jonas Husby.
Hur många av er var det som så ett glimt av begravningen för Whitney Houston? Eller... Det går an å gå inn på YouTube og andre steder og se det. For å gjøre en 3,5 timer lang historie kort. Der står en av mine helter fra en av de filmer som virkelig gjorde inntrykk på meg, Danser med ulver. Og jeg ser fortsatt for meg Kevin Costner i teltet sammen med indianerhøvdingen. Men denne dagen står han i mørk dress for å holde en tale for den kvinnen han spilte mot i Bodyguard, og som han i den filmen beskyttet. Og så spør Kevin Costner. Det er noe underlig. Gud har skapat noe av det vakreste han har skapt. Noe av det mest musikalske. En sensuell, kommuniserende, flott kvinne. En kvinne som likevel hele livet sang følgende sang, aldri bra. En sår sang som skapte hennes kunst, slik vår fantastiske pianist. Du vet det, hadde ikke hun hatt skelven i venstre hånd, hadde det ikke blitt musikk. Hadde ikke Whitney Houston hatt denne såre undertonen, hadde det kanskje ikke blitt kunst. Men til sist så døde hun av den sårheten. Så kommer en familieprest som sikkert en OK-prest. Men som denne gangen ikke var musikalsk i det hele tatt. Det var som om han ikke hadde hørt Kevin Costners tale, og i stedet var han kun opptatt av å invitere forsamlingen til sin egen menighet og til sin egen prekener, og leste opp en bibeltime om å prioritere uten å nevne Whitney Houstons navn. Og hvor jeg skulle ønske at han hadde hørt slutten på talen til Kevin Costner, hvor Kevin Costner sier: og nå i dag står Whitney foran sin himmelske far, og hun synger. Og hennes himmelske far sier: takk, Whitney. Don't be afraid. Vær ikke redd. Du bra nok. Mer enn bra nok. Og så skulle jeg ønske at pressen hadde sagt: slik Jesus fikk høre fra sin himmelske far da han ble døpt. Du er min sønn. Du er min datter, min elskede, som jeg har min glede i. Og jeg tenkte, tenk om Whitney hadde fått hørt det litt før. Så tenker Thomas og jeg, tenk om vi kunne våge å tro det. At vi er elsket av Gud. Det kan gjøre en stor skillnad. Ja, en skillnad mellom liv og død. Gud velsigne dere og bevare dere til det evige liv.